VM-poddens granskning utav grupperna i det här VM-slutspelet fortsätter. Vi har kommit till grupp G. Frida Faglund, Kalle Karlsson sitter med mig, Patrik Syk, här i studion. Grupp G där vi hittar Tunisien, Belgien, England och Panama. Vi ska djupdyka här. Vi ska faktiskt prata lite grann med en Englands expert som vi kommer att ha med oss under ett par tillfällen här under VM. Ian McIntosh från Totally Football Show. Den kan ni kolla upp. De kör också VM-bevakning den här sommaren. Han kommer finnas med där. Och vi kommer att ha ett litet samarbete fram och tillbaka under VM, så håll utkik efter det. Men jag tänkte att vi inte skulle börja i England, så vi suger på den karamellen lite grann och så sätter vi tänderna i Tunisien det första vi gör. Tunisien som inte är något brödgäng direkt. Det är inte så många av namnen man känner igen, men det känns som ett lag som kan hota. Kanske inte de bästa som Belgien och Sverige, men en kamp om den andra platsen i den här gruppen kommer det väl ändå bli.
Alltså jag tror att det är precis så som du säger. De har ett lag med nästan idel, ska jag säga, i alla fall för bredd publiken, helt okända spelare. Men de har ett lag där summan av delarna är större än delarna i sig. De känns som ett sånt där lag som kan överraska. Sen tror inte jag att det räcker till avancemang. Och jag tror inte att det ens i närheten att det räcker till avancemang. Men
det går inte att ställa ut skorna mot dem.
Nej, precis. Det är ändå ett lag som ska besegras, till skillnad från ett annat lag i den här gruppen som vi kommer att komma in på senare.
Ja,
men
precis.
I Panama då. Men de har, till skillnad kanske från andra lag på den nivån, egentligen ingen spelare som riktigt sticker ut. Och det är väl det som är både en styrka att de är jämna, men det är också en svaghet att jag tror att det saknas för mycket spets i det här laget.
Mm. Ja, man letar ju efter, när man försöker sätta ihop en sån här manus, letar man efter nyckelspelare. Hittar ni några sådana i Tunisien, eller är det kollektivet som är nyckeln för dem?
Alltså det är ju några spelare som nämns som lite nyckelspelare. Sen att man inte själv har speciellt bra koll på dem, det är ju en annan sak. Sakni är en spelare som benämns som en sån som kan ha sina bra dagar. Och Slitti och Kaui är också såna här kreativa spelare som möjligtvis kan straffa vissa lag. Alltså det känns som att är det något lag som exempelvis ett sånt land som England ska förlora mot, så känns det lite som ett Tunisien.
Känns det lite som, på förhand, som en klassiker. England åker ut mot Tunisien liksom efter så här, tidigt ledningsmål för England, blir passiva, Tunisien trummar på. Jag tänker så här, jag ser Island framför mig.
Ja, jag gör inte det, men det är klart att det här är ju ett lag som är de är jämförbara med Island i kvalitet, eller kanske till och med snäppet bättre, men det är ungefär den nivån. De har ju lite spelare som har nosat på Premier League i alla fall. Bellanoale i försvaret som var i Leicester. Ingen noterade nog honom i Leicester, men han var där i truppen i alla fall. Han gjorde väl något inhopp här och där. Mer än så var det inte. Wahbi Khazri var ju i Sunderland och han lyckades ju inte där. Samtidigt ska man ju komma ihåg att Sunderland var ju i en monumental kris under den perioden och kanske inte var så himla lätt att prestera som offensiv spelare i det Sunderland. Han gick ju till Rennes sen och han har dunkat in 9 mål den här säsongen där, och det är ju ganska starkt ändå i Ligue 1. Så att det är väl en sån spelare som i alla fall har lite erfarenhet från de stora ligorna. Sen om man sätter sitt VM-hop till Khazri, då tror jag att man är ganska illa ute. Dock satt jag faktiskt och kollade nu på Tunisien i deras träningsmatch mot Portugal. Och förvånansvärt faktiskt, ett Ronaldo-löst Portugal dock. Men i övrigt såg det ut att vara ett hyfsat ordinarie Portugal. Och Tunisien spelar faktiskt rätt bra fotboll. Som man kan ana, finns det en del teknisk kvalitet.
De kan hålla i Nordafrika, då är det mycket,
ja,
mycket teknik.
De har förmågan att hålla i bollen och spela sig fram. Sen gör de ju inte så mycket mål. Vad jag förstår gjorde de 11 mål på 6 matcher i kvalet. Och då gjorde de 4 av de målen i en match. Så det är inget offensivt lag så som kan liksom avsluta anfallen. Men de verkar ju också vara rätt stabila defensivt.
Känns som ett land som kommer att spela rätt många 0-0 matcher kanske. I alla fall inte göra så många mål då framåt.
Nej, och frågan är hur det då räcker till, för de ställs ju mot ganska tufft motstånd i den här gruppen. Vi rör oss vidare till det som ju måste benämnas som gruppens favorit och ett dark horse trots alla stora namn i Belgien. En dark horse i hela den här turneringen på något sätt, för tittar man på det här laget och startelvan som de kommer ställa upp, så är det ju internationella superstjärnor faktiskt på i stort sett varenda position.
Ja, och kan man peta Nangolan och det fortfarande finns extremt mycket kvalitet i ett lag, då är det hyfsat stabilt. Precis som du säger, det har inte snackats alls lika mycket om Belgien nu jämfört med för några år sedan när det var sån otrolig hype, och det är väl för att spelarna har gått och blivit lite äldre. Men jag tycker att sån som Kevin De Bruyne, han har ju tagit enorma eller ännu fler kliv den här säsongen, och känns som att han är på toppen av sin karriär till och med då. Nu har han Eden Hazard som kanske inte har fått lika mycket rampljus i år på grund av just De Bruyne, men som världsklassspelare, självklart. Det enda frågetecknet jag sätter egentligen, det är ju kring förbundskaptenen Martinez. I media så där så har det ju både De Bruyne och andra spelare också har ju gått ut och riktat lite kritik mot honom under årets gång, och det skvallrar väl om att det kanske inte står helt rätt till däremellan, men givetvis en kandidat att gå långt.
Nycklarna i det här laget, Kalle, är det som att, alltså, vi var inne på det för två år sedan i EM där man tyckte att de på pappret hade kanske det bästa laget av alla, men Wilmots som det var då fick inte ihop liksom laget att spela, dra åt ett håll. Är det den viktigaste nyckeln för dem, att Martinez får det här laget att verkligen fungera som ett lag och inte 10 eller 11 spelare som spelar för sig själva?
Det som var slående i EM var ju precis som du säger att Wilmots inte fick ihop det, men det som verkligen var påtagligt var att han inte ens fick ihop det rent taktiskt. Så det ska jag nog säga faktiskt, när man har den här typen av supermaterial är nyckeln. Jag upplevde inte att de var ett lag som drog åt olika håll med viljor och sådär innanför omklädningsrummets väggar, även om det säkert fanns kanske ett visst mått av det när resultaten inte gick med dem. Men framförallt tycker jag att de hittade inte rätt sätt att spela, och det kommer vara nyckeln nu för dem. Kan de bara hitta rätt roller för sina spelare, så tror jag att de kommer få till det riktigt bra. Sen kommer det ju såklart vara en tuff väg fram för dem i en kvartsfinal om de når dit, vilket man får förutsätta att de ändå gör. Då är det väl Brasilien tror jag de stöter på, och ja, det är klart att det kommer vara tufft där, men de har material för att liksom hota fram hela vägen.
Det är fel.
Okej.
Okay. Ja, de möter ju grupp H.
Okej. Okay.
Gruppen med Senegal, Colombia, Japan och Polen. Så att
i en kvartsfinal.
Ja, en kvartsfinal.
Nej,
det
var det jag sa. Kvartsfinalen var det. Men nu kommer jag av mig, jag minns inte vad jag var. Förlåt. Vi får klippa här.
Nej, men och det som blir extra kul med just Belgien, med tanke på att de har så mycket stora stjärnor, det är ju att ta ut den där startelvan så man liksom får det hela samlat framför sig. För att det är klart man tycker att det är en stjärna på den där positionen, och så är det en stjärna på den positionen. Men om vi tar det bakgrund då, Courtois i mål. Ja, han har kanske inte haft sin bästa säsong, men det är ju fortfarande en av världens 10 bästa målvakter.
Ja, det är det.
Tvetydlig etta på den positionen. Backlinje med är det Alderweireld och Vertonghen. Kompani går inte riktigt att lita på rent fysiskt.
Nej, det skulle jag säga att han inte gör. Sen är frågan om vilka man spelar i mittförsvaret. Är det Vertonghen och Alderweireld, eller är det Vertonghen som vänsterback? Där har han ju lidat lite tidigare. Jag vågar inte svara på det riktigt. Däremot ska man komma ihåg, spela Vertonghen i vänsterback så är han ju inte riktigt lika bra där som han är som mittback. Och Monier är väl fortfarande den svaga länken på högerbacken. det är där de fortfarande inte har hittat någon riktigt världsklassspelare ännu. Men backlinjen är ändå hög.
Den är bra.
Högklassen då, så är det.
Alltså jag menar, det är ändå Aldrig Ferrell och Fertongen som vi har kallat Premier Leagues bästa backpar liksom i perioder, och kanske inte den här senaste säsongen men tidigare säsonger. Och Fermalen, är han fortfarande aktuell?
Ja, det är han ju. Han spelar i Barcelona, så det är väl han som spelar om de skickar ut Fertongen då som vänsterback.
Mm. Hur ställer de upp? Är det en 4-2-3-1?
Jag skulle tro det. Med två sittande mittfältare. Det kan ju vara Moussa Dembele och Witzel. Och det är klart att det blir mycket fysik, men även en del teknik och passningsskicklighet också. Så att det är ju ett
det blir tungt, svårt att ta bollen från det mittfältet.
Ja, det är ett
mittfältet.
Tungt centralt fält som ger hyfsat skydd för backlinjen också. Så att det är inte så mycket att anmärka på där.
Nej. Och där framför då så blir det ju förstås en Kevin De Bruyne på någon slags nummer 10-roll då.
Ja, det skulle jag säga. Och Hazard till vänster och Mertens förmodligen då till höger. Mm. Och
Lukaku längst fram.
Lukaku är självskriven längst fram.
Och då har man ju Carrasco på bänken. Mm. Liksom. Ja. Säger också en hel del.
Carrasco, Batshuayi.
Ja. Men sen har han ju experimenterat
Fellaini förstås. Ja, han är med. Han är med.
Han ska med.
Ja.
Sen har han ju experimenterat en del, alltså så som jag har sett, alltså med formation och sådär. Mm. Man vet inte riktigt om man kommer köra med en trebackslinje eller fyrbacks eller vad det blir eller hur det blir med sittande mittfältare, och han har väl haft De Bruyne en bit nedanför också för att få in Carrasco just. Så att det är spännande att se från första början hur han kommer att ställa upp.
Alltså man känner, hittar han ett system där De Bruyne och Hazard länkar ihop på ett bra sätt, att deras fotbollshjärnor som är med på en sån nivå att klicka dem, så är det ju inga andra lag som hänger med. Då kan de ju spela fotboll på en nivå som väldigt, väldigt få andra kan göra. Så är det ju bara. Men man ska ta sig dit också. Det är två killar som vill ha bollen ganska mycket och som vill styra ganska mycket av det anfallsspelet. Även att de är ganska olika varandra i speltypen egentligen.
Jag tror inte att det behöver bli något problem med rätt balans och med rätt roller. För att De Bruyne spelar ju faktiskt med en viss David Silva i City som också vill ha bollen rätt så mycket. Och det funkar ganska bra där. Så att det handlar bara om att hitta rätt balans och rätt arbetsfördelning. Och gör de det så tror jag verkligen det kan se riktigt bra ut i det här mästerskapet. Sen hur långt det räcker, om det är förbi kvartsfinal, det får vi se. Men de har kapacitet för det. Och mycket faktiskt, precis som du startade med Frida, jag tycker mycket, just i Belgiens fall handlar mycket om förbundskaptenen. Kommer han att få ihop det här?
Mm. Kommer han det då? Det är Roberto Martinez. Han kommer ju med ett förstås hyfsade meriter från England, men lämnade ju Everton inte direkt som en vinnare och en kille med skyhöga priser på sina aktier.
Ja, jag tror det var ju hösta som De Bruyne gick ut i media och var väldigt hård och kritisk, och då hade de ju kvalificerat sig ganska enkelt.
Men vad var det han var missnöjd över då?
Han tyckte inte att de hade ett specifikt sätt att spela på, och det ser man ju med tanke på att han byter mycket formationer och sådär. Och det kanske inte är helt bra alltid att man gör det. Vissa spelare kanske föredrar att man sätter liksom ett sätt att spela på. Uppenbarligen var det som De Bruyne eftersökte. Och det känns inte som att han är en spelare som brukar gå ut och svinga särskilt mycket i media. Så det var just därför man reagerade lite extra när han gjorde det.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Från Belgien då, där mycket hänger på tränaren, till England där mycket hänger på Gareth Southgates axlar också förstås. Vi ska ta och lyssna lite grann på vad Ian McIntosh från Total Football Show hade att säga om inte minst de engelska förväntningarna på det här landslaget. So, Ian McIntosh from the Totally Football Show, welcome to VM-podden on Aftonbladet.
Thank you so much for having me.
One thing when it comes to the English side is you start with the discussion about expectations. That really is the main narrative, especially from our point of view, looking out from the outside in on England. How are the expectations on this team? Will it break them?
I think it's been some time since there were realistic expectations of the England team winning anything. I mean, 2006 might just have been the last time that anyone, you know, who wasn't completely unhinged, actually looked at the England team and said, yeah, we've got a chance here. I think 2006, when you had that kind of Gerrard, Lampard, Beckham, that kind of what was mistakenly labelled a golden generation, when you had all of them together, then there were expectations. Since then, no. I mean, we're in a strange position where Gareth Southgate has got the job largely on the basis that A, there's no one else, and B, he seems quite nice. And he's picked a squad that, for the most part, no one can really find fault with, because, as you know, there are only really about 32 English people in the Premier League anyway. So we're just kind of going with what we've got. If we get out of the group stage, I think that would be nice. You may see excitement building then, but I don't think anyone realistically thinks England are going to win this.
But then again, there are some talented players in this squad. So there should be at least some expectations, as you said, maybe getting out of the group stage. And since you've been paired with the group H, which maybe doesn't have the strongest teams for the last 16, there might be some hopes for a quarterfinal, no?
Well, look, talent has never been England's problem. There's always been decent England players. What has always let us down is mentality and or fitness. Because, you know, you come through a very long, very hard season, and invariably everyone seems to be exhausted or half injured by the time we get there. But it's mentality that's a real killer. And I was in Nice covering England against Iceland in the European Championships in 2016. And yeah, players have been talking about that recently and saying, oh, I think the problem was we scored too early and we thought it was all done. It's like, you scored after 3 minutes. You can't think that a football match is done after 3 minutes. You're bloody idiots. And it happens every time. England get an early lead, and then it happened against America as well in 2010 in the first game. Get an early lead and then just kind of drift backwards and try and play out the game. And that's what will always do England over. And I see what you're saying about the group. I mean, Belgium would have to be the favourites to come top with there. But, I mean, by Christ, England are not beyond losing to Panama. And Tunisia, I was watching the other day, I watched their game against Portugal, and they're a decent team. They could, they've got weaknesses all over the place, but they've got talent there as well. They could hurt us.
Looking at the English team, some names, obviously, Harry Kane, Raheem Sterling, maybe someone like Kyle Walker. How much pressure is on those few big stars that is in this English team?
Well, there's an awful lot of pressure on Harry Kane because he's one of the players for whom there just isn't another version of him. You know, there's Jamie Vardy, who's a nerveless goal scorer, but obviously can't lead the line in the same way. Marcus Rashford is a wonderful, effervescent young player, but again, can't really lead the line. Danny Welbeck has all the intelligence and the positioning, the strength and the pace of Harry Kane, but yeah, injuries have been a problem, and he does suffer from the slight flaw of not being able to put one in the bleeding net. So yeah, Harry Kane is a big risk, and it's an even bigger risk as well because towards the end of the season he looked like he was playing through problems. You know, it looked like there was something not quite right with him, so you can only hope that he's rested. I think though, if you're looking for stars, in a weird kind of way, you're looking away from the more recognizable names. And one person in that squad who I think might have a chance, this could be like a breakout tournament for him, is Ruben Loftus-Cheek, who's had an incredible development at Chelsea through their youth teams before obviously being stopped in his tracks by their transfer policy. But with Alex Oxlade-Chamberlain out, he's one of the few midfielders who can really get up and down and link up the midfield and the attack and provide support to the defence. I'm not even sure if he will actually start the first game, but he's one of those players that you think he could be absolutely pivotal in this. And he also comes through without the pressure of everyone expecting him to be the star. He could be very, very interesting. Jesse Lingard has often been one who's done it for Manchester United when no one else has. He's, again, got that kind of... that zip about him that he can turn a game. And then I think my own personal favourite player in the squad right now is Trent Alexander-Arnold, who I thought was fantastic in the European Cup final last week. Another really brave youngster who you hope isn't, you know, irreparably damaged by playing for England.
Där var han, Ian McIntosh, och hans tankar kring det här engelska laget, förväntningarna och vilka spelare han ser. Håller ni med honom? Känns det... Han lyfter Ruben Loftus-Cheek till exempel. Är det en spelare som ni ser få ett genombrott det här mästerskapet?
Ja, det är väl inte helt orimligt. Däremot så vet jag inte om jag håller med honom om hela den här mentala biten som de alltid pratar om, engelsmännen. Och jag kan förstå det till viss del. Men sen samtidigt som alltså det här engelska laget har ju ungefär lika mycket kvaliteter som det belgiska. Alltså att de ändå tror på något sätt att det är en mental spärr när det egentligen kanske handlar om att man inte har tillräckligt med bra, alltså, spelarmaterial. Jag tycker det är intressant liksom, att det hela tiden återkommer till någon sorts hjärnspöke. Absolut, till viss del kanske det är så, men ofta så faller det ju på kvaliteten som inte finns där på samma sätt som den gjorde 2006.
Jag håller med om det. England har inte samma kvalitet som de bästa länderna. Så jag tror också ett problem är att de här spelarna kommer från en liga där man prioriterar underhållning snarare än smartness. Och är det någonting man behöver i ett slutspel i EM och VM så är det att man är smarta. Och vi har sett det engelska landslaget gå ut och blåköra i de här mästerskapen och springa rakt in i väggen. Mot ett Italien till exempel som har den där räven bakom öronen där. Spelintelligensen och den taktiska förmågan som har saknats i England. Så jag tror det är ett större problem än att det är liksom en mentalitetsgrej. Jag vet inte, man kan ju väga in mycket i mentalitet såklart. Det kanske är också att en taktisk naivitet som jag anser att de har haft. Men jag tycker att ändå bilderna målar upp av förväntningar och sådär, det är den jag delar. Jag håller med om att förväntningar på hemmaplan i England, de är inte så som de ibland målas upp i Sverige fortfarande, utan de var nog det fram till VM 2006 och sen när de har de falnat bort, för att jag hör aldrig någon engelsk liksom kör som nu börjar skrika om att de ska vinna några titlar, utan de är faktiskt ganska realistiska om att de ligger en bit bakom de bästa nationerna.
Det låg ganska mycket i det som Rio Ferdinand sa också i någon studio för några månader sedan. Det här med att 2006 så hade de, alltså det var så mycket grupperingar i landslaget på grund av klubblagen. Att de från Manchester United, de hängde för sig och sen så resten hängde för sig i små grupper. Och jag tror det är någonting som hämmar dem fortfarande, att det är sån här superrivalitet. Nästan alla spelar i Premier League, nästan alla hamnar i någon sorts fack. Alltså det har du ju inte i ett land som till exempel Sverige, där alla kommer från andra från andra länders ligor. Jag tror också att det är någonting som påverkar den här gruppdynamiken som man alltid pratar om, som kanske inte är på topp alltid.
Det var ju uppenbart att det påverkade England under det mästerskapet du refererar till där 2006, där han verkligen poängtera att det var ett problem. Det är dock intressant att se på Spanien som har lyckats överbrygga det där i ett antal mästerskap med rivaliteten som är större än vad den är mellan någon engelsk klubb, mellan Barcelona och Real Madrid. Där har spelarna liksom kommit överens om att lägga det åt sidan. Och det blir intressant att se om England kan göra samma sak, för att det behöver de ju göra om de ska lyckas i ett mästerskap nu då. Men för att knyta an till det du sa där med Loftus-Cheek också där, jag Han har ju liksom en dimension i sitt spel att han kan komma in och röra om. Så har jag sett honom. De få inhopp han gjorde i Chelsea-tröjan, då tycker jag att han kommer in och kan liksom förändra en matchbild. För han har verkligen spetskvalitet. Dock ser jag ett problem i att jag tror inte att han kommer att starta. Och frågan är var, hur och i vilka lägen han kommer få chansen att komma in. Det finns ändå en del spelare som slåss om de där inhoppen med Lingard och med många spelare i den där offensiva leden. Wardy ska väl in och springa i slutet av matcherna och så vidare. Så jag spelar om 3-4-3 så tror jag inte att han kommer starta. Men det vore spännande att se om han fick chansen i något inhopp.
Ja, för det vi tror då i en 3-4-3, först målvakterna vi inte pratat så mycket om, där har det varit ganska många, mycket frågetecken. Joe Hart som har varit given första keeper under många år, han är inte ens med i truppen nu. Inte konstigt överhuvudtaget med tanke på hur hans utveckling har varit de senaste åren. Han tar ju inte plats i West Ham heller nu för tiden. Han kan ju inte slänga sig åt vänster.
Nej, in med Nick Pope istället.
Ja, Nick Pope, vem har skrivit den historien bäst? Är det någon, har vi något dokument att hänvisa till? För hans resa den här säsongen har varit fenomenal. Gått från att vara cementerad andra keeper i Burnley till att åka på VM med England.
Och ha någon slags
chans att spela. Alltså, rent formmässigt så har han varit den bästa målvakten av de tre den här säsongen tycker jag. Men vi tror väl ändå att det är Pickford som startar.
Ja, jag tror att Butler är tvåa också, före Pope. Så att det blir nog så. Och Pickford är ju en målvakt som i ganska många år har liksom pekats ut som en arvtagare. Dock har jag satt ett litet frågetecken kring om han är tillräckligt bra i luftrummet. Dock ska man ju veta att det är mer inläggsspel i Premier League än vad det är i ett VM. Så rimligen borde han klara sig bättre i ett VM än i England, just när det gäller den punkten.
Mot lag som Panama och Tunisien så ska ju England verkligen föra spelet. Då kan man ju ha nytta av Pickfords faktiskt väldigt fina fötter och hans förmåga att sätta igång spelet på ett bra sätt. En trebackslinje då. Phil Jones, John Stones och Gary Cahill. Tror ni det blir så? Cahill som nu kom med till sist efter mycket om och men, efter att ha missat stora delar utav kvalet.
Ja, det är väl det har snackats mest om egentligen. Alltså hur man ska ställa upp försvarslinjen. Sen vet man ju inte heller vilka som är skadefria. Alltså en sån som Jones, han är ju skadad varannan vecka. Ingen aning om hur hans status är just nu. Förhoppningsvis god. Men det vet man ju aldrig. Men
vet ju när han sparkar sig själv i huvudet på träning och såna saker.
Nej, och jag menar, sen kan vi ju gå vidare och säga att en sån som John Stones, som helt plötsligt inte är ordinarie i City heller, har ju inte fått så mycket matchande. Sen kan det ju vara en fördel med tanke på att han har dragit som skada och sådär. Men nej, men det kan ju möjligtvis bli de tre. Återigen en Gary Cahill där som också har blivit lite passé ändå den här säsongen. Fått hamnat det är Andreas Christensen som har kommit in där och snutt åt sig rampljuset. Så att,
han ska undvika löpdueller, känner jag, Gary Cahill, i fortsättningen på sin fotbollskarriär. Wingbacks. Ja, du hade något om...
Nej, men jag tänkte, jag blev förvånad där att Frida inte nämnde Harry Maguire.
Du skulle få in
honom. Jag tror du skulle få in honom i den där trean. Då hade ändå självklart tre platser.
Ja, jag ska, det är ju inte klokt. Det är väl klart att Harry Maguire ska in.
Istället för Cahill då?
Ja. Istället för alla. Han kan rodda det där själv längst bak.
Nej, ja, definitivt. Sen inte tusan om Maguire är någon bra vänsterback i trean. Känns som han ska vara centralt i så fall. Jag tror att det där kan bli deras akilleshäl. Nu har ju faktiskt England, ska man veta, haft ett väldigt bra försvarsspel i kvalen här, och i träningsmatcherna de har ju faktiskt hållit nollan mot ganska kvalificerat motstånd, ska man veta. Och det är positivt. Samtidigt så, man tittar på de där spelarna, så är de lite misstagsmedägna. Phil Jones vet vi kan göra misstag. Gary Cahill kan göra misstag. John Stones kan göra misstag. Det är tre spelare där bak som ganska frekvent, för ändå vara på den nivån som de är, gör billiga, enkla misstag. Och det gäller att de tvättar bort dem till den här mästerskapet.
Mm. Wingbacks då, Kyle Walker känns given på högerkanten. Mm. Vänsterkanten, är det Ashley Young? Har han en möjlighet att ta sig in här?
Ja, jag tror, går det på form så tror jag att han är väldigt aktuell där. Han har ändå gjort en bra säsong, och hade Danny Rose varit som han var för 2 år sedan, då tror jag att han har varit given där, men han har skadefylld säsong nu. Mm. Eller för drygt ett år sedan kan man säga, ja. Danny Rose. Men tveksamt om han kliver in alltså.
Namnet till trots, Ashley Young äldst i laget.
Ja.
Nej, just det. Mm.
Och centralt då, 2 centrala mittfältare, och där blir det ju frågan om man ska spela med Henderson och Eric Dier. Det är inte mycket kreativitet.
Nej,
det... spelar man de två tillsammans, då är det blir inte något skönspel direkt.
Nej, det är synd också om Oxlade-Chamberlain här som nog hade faktiskt kunnat spela till sig en plats i startelvan och som gick och skadade sig. Han skadar sig alltid lagom till ett mästerskap. Det, mm. det börjar bli en vana det här. Nej, men där tappar man ju såklart en... Dyer känns ju given, men där bredvid är det ju lite beroende på hur man vill spela också. Hur man ska ta sig an matchen.
Ja, och det säger väl någonting också när vi säger att Eric Dyer är given, för jag tycker inte att han... Han skrämmer inget lag på VM-nivå. Begränsad, helt okej spelare för Tottenham, men han är inte supergiven där. Och Henderson, ja, när han är bra så är han nyttig, men jämförad med de andra lagen, centrala mittfältare som ska upp där och gå långt i ett VM, då är det ganska stor skillnad.
Man tänker ju matchen mot Belgien när det blir Eric Dier och Henderson då mot ja, De Bruyne och Dembele
och då, Witzel.
Ja, då känns det som att de kommer spela trianglar runt
de, ja, det finns en sån risk.
Och en front 3. Jag ser framför mig ändå att Marcus Rashford startar till vänster om Harry Kane, eventuellt då med Jesse Lingard kanske till höger.
Raheem Sterling då?
Ja, Raheem Sterling förstås.
Jag tror han är given.
Ja, det är
Sterling
klart
är given, Kane är given, och sen är det lite öppet om sista platsen, tror jag. Mm.
Det är ju ändå här de har sin styrka. Alltså det här har de ju ändå en del att välja mellan. Då har vi inte ens nämnt Dele Alli liksom. Som kanske kommer från en halvdans säsong, men jag menar, det är väl klart att han hade gått in i väldigt många lag i det här.
Ska man peta då kanske Jordan Henderson i sådana fall och stoppa in Dele Alli där?
Det går ju att ha honom på en sån tvåa. Jag kan se honom på en sån tvåa, men det var länge sedan han spelade en sån defensiv roll nu i Tottenham. Så det är ju lite risk att stoppa ner honom där i ett VM. Men jag kan se honom utifrån hans egenskaper spela på en tvåa där med mer en rent defensiv spelare bredvid sig då i så fall.
Mm. Ja, ett ungt lag. Och ett lag som kanske kommer ut med lite mindre press än vad de engelska landslagen brukar göra. Och med det så rör vi oss vidare till det sista laget i den här gruppen, som är Panama.
Mm.
Vad, nu ser ni, nu får ni blicken. Vad vet vi om Panama? Ge mig era nyckelspelare.
Ja, jag måste ta fram mina anteckningar här, för det här är inga spelare som man liksom är familjär med. Men de har ju då 6 spelare som spelar i MLS. Och det är Fidel Escobar, Michael Murillo och Harold Cummings, Adolfo Mercado och Roman Torres. Och det är klart, de spelarna sticker väl ut i det här sammanhanget.
Är det Torres som är Gustav Svenssons lagkamrat?
Ja, det är det väl, va? Ja, det är det nog.
Ja, lite insåg där ändå, Gustav Svensson.
Ja, nej, alltså det här är ju ett lag som är här och tycker att det är jättekul att de har tagit sig hit. Och kommer ju inte... Alltså man ser ju inte de ta några poäng.
Nej, jag kan inte se det. Det står ju 1000 gånger pengarna för att vinna VM. Det borde stå ju 100 000 gånger pengarna att de tar sig vidare i den här gruppen. Det ska inte gå. Alltså, de förlorade alltså en träningsmatch mot Schweiz här för någon månad sedan med 6-0. Ja. Och gör du en dålig match mot Schweiz, om du är ett svagt lag, då förlorar du med 3-0. 4-0, men att det rinner iväg till 6-0, mm, det säger ganska mycket om att det här är ett lag som har halkat in i de här sammanhangen på ett ganska rejält bananskal. Det är första gången de är här, såklart. Mm. Det är ett land som tog sig hit på ett väldigt kontroversiellt mål med väldigt, väldigt mycket tillfälligheter och marginaler. Mm. USA förlorade alltså mot Trinidad och det gjorde att de tog sig till mästerskapet.
De är ju här mer för att USA schabblade så oerhört i det här kvalet snarare än någonting annat.
USA vann alltså mot Panama i höstas i en VM-kvalmatch med 4-0 hemma. Mördar dem fullständigt. Så att USA är ett mycket bättre lag, men det är Panama som är i VM. Och det är såklart fantastiskt för det här lilla landet. Presidenten där, han utförde ju en helgdag när de lyckades säkra avancemanget. Och det, ja, det säger väl någonting om hur stort det är för dem att bara vara här.
Ja.
Jag ser framför mig hur spelarna kommer ut på arenorna och tar selfies liksom med läktarna i bakgrunden snarare än att göra några sätta, eller vad heter det? Några skrällar här.
Mm. Å andra sidan har förlorat nog bara med 1-0 mot Danmark, tror jag.
Stämmer.
Såg den matchen faktiskt av någon anledning. Det var nog inte så mycket den kvällen. annat på tv. Och då, det gjorde de ju rätt så bra. Christian Eriksen var i princip osynlig hela den matchen. Så något rätt gjorde de ju uppenbarligen. Men ja, de kanske kan sticka upp ibland. Men
Det jag känner att man kan få kanske av ett sånt här lag som, de spelar ju helt utan press. Och de är ju på ett äventyr som de aldrig kommer få uppleva igen. De kommer ju springa och de kommer ju spela på inspiration på ett sätt som vi har sett den här typen av lag göra tidigare. Sen kommer de ju inte ha kvaliteten att kunna vinna mot något av de här andra tre lagen i gruppen. Men det kommer ju nog ändå vara kul att se dem.
Ja, just för att de är en sån underdog. Det är alltid kul med underdogs. Och det här är kanske den största underdogen vi har haft i VM på några mästerskap i alla fall. Mm. Och de är extremt defensiva, ska man veta. De spelar med fembackslinje, 5-4-1. Och det är ganska många som gör det i VM. Men det här är det absolut mest defensiva laget. Det här är liksom en fembackslinje som ibland ser ut som en sjubackslinje. Och det är rakt, enkelt spel. Det är inte... Jag upplever ändå, nu när jag har kollat på många lag inför det här mästerskapet, att många vill spela. Ta Tunisien till exempel. De vill spela upp bollen från målvakt och från insparkar och sådär. Det här är inget sånt lag. Det här är mer fysik. Skicka upp bollen snabbt på forwards. Försök skapa någonting av det. Och de har ju ingen press på sig heller av någon hemmaopinion som vill att de ska bjuda på någon underhållning eller så. Utan de kommer kunna få spela precis hur de vill. Och ja, det kanske gör att de kan störa vissa lag en bit in i matchen i alla fall. Hålla oavgjort.
Hålla nollan
till paus.
Ja, precis.
Får man inte lite vibbar ändå från Sverige, Trinidad?
Men absolut.
England, absolut. Panama,
0-0 i 85.
Ja, just det. Ja, eller 0-0 som Trinidad hela matchen kanske.
Ja, usch.
Nej, men det är ju rätt talande när man hittar sånt här namn som Ismael Diaz i det här laget då, från Deportivo. Och då tänker man ju att, ja men fan, det här kanske är någon liksom fin. Men han spelar alltså Deportivos B-lag i Segunda Division. Och det säger väl någonting om det här materialet de har att jobba med.
Mm. Titta på den här gruppen då. Känns som att gruppvinnare Belgien, det kan inte stå i speciellt höga odds.
Nej, nu kommer inte jag ihåg om jag satte England eller Belgien som grupp etta, men jag tror det nog får bli Belgien ändå. De har i alla fall högst favoritskap. Sen vet man ju aldrig med England, de kan spattla till liksom.
Ja, England på andra plats, eller har Tunisien en chans att skrälla sig vidare till en åttondelsfinal?
Nej, det blir England som tar den positionen. Om jag säger 0-1-2 0-1-2, 0-1-2, vad tänker ni på då? Ungefär som Sveriges 1-2, 1-2, 1-2 från VM 90. Men Tunisien har alltså en sån rad när det gäller deras resultat i VM-sammanhang, tre senaste VM-erna.
Jaha.
Det är den raden, 0 segrar, 1 oavgjord, 2 förluster, 3 mästerskap i rad. Och det, jag tror inte det blir så den här gången. Jag tror de tar en seger, men det säger väl ändå någonting om att de är en bit ifrån att störa England.
Då kan de kanske ta sin första VM-seger någonsin då mot Panama.
Ja, inte någonsin, men
ja, på bra länge i alla fall. Ja, så är det ju. Jaha, det blir spännande att se fram emot grupp G. Om ett par dagar så får vi mer Sillypodd. Det svänger rejält ute i ryktesmaskinerna. Och sen återkommer vi då med den avslutande grupp H innan vi byter lite skepnad igen på den här VM-podden och vi helt enkelt rör oss in mot själva mästerskapet. Mer information om hur vi publicerar våra poddar framöver då. Men på återhörande från grupp G så hörs vi om ett par dagar.